Det svängde från milt väder till ordentligt vinterväder, och nu har vi fått känna på vintern så som den brukar vara under midvintern. Och som det nu ser ut så fortsätter det här en god bit ännu framåt, och det är ju bra.
Och södra på har det fått rejält med snö, men hos oss bara ett par centimeter ännu.
Ja, hemma på gården har vi bara en 3 centimeter snö. Just så att det täcker marken och det är vitt. Och snön har ju den viktiga betydelsen, åtminstone för oss människor, att den lyser upp dagen och också nätterna blir ju ljusare. Mm. Så det är bra.
Påverkar humöret.
Ja, visst, visst.
Och vi går mot ljusare tider, kan vi säga, på flera sätt. Nu när vi har fått lite snö och när vintersolståndet har passerat.
Ja, ja,
ja. Och det påverkar också naturen, men det kanske vi kan avhandla efter det här samtalet, för folk är alerta. Här har vi någon på tråden. Hej, hej, du är med i Naturväkteriet.
Det var Kaj Holm här, god morgon.
Morgon, morgon.
Hör du, jag tänkte bara höra, hur vanligt är det att man ser koltrasta mitt i vintern?
Ja, nu på 2000-talet så har koltrastarna började övervintra mer och mer, och tack vare att vi har haft milda vintrar. Men visst är det ovanligt att se den, eller märkligt att se en koltrast nu när det är så här kallt.
Men jag var i förra veckan, det var så här jättekallt, så hade vi en på fågelbordet. Och man hajade till och funderade vad det var för fågel, men de har börjat se på honom, så var det nog en koltrast.
Ja. De har det tufft, de här övervintrande koltrastarna nu när de här försöker övervintra i den här kylan. De behöver mycket föda för att klara sig.
Ja, nu, vi såg den en dag i förra veckan, men att har vi inte sett den sedan inte.
Ja, när de får nog kämpa för livet, och enda sättet för dem att klara sig, det är nog att de hittar då små fågelmatningsplatser där de kan plocka i sig frön och bär och sånt där.
Ja, precis. Nej, men det var bara, man hajar till dem, man ser dem helt ofta, man ser dem mitt i vintern.
Nej, det är relativt ovanligt. Var det en hanne, svart?
Ja, helt svart.
Helt svart, ja, det är en hanne, ja. Honorna är ju mörkt chokladbruna.
Ja.
Ja, men intressant observation, ja.
Tack.
Tackar, hej.
Det var spännande.
Ja, koltrasten har ju faktiskt mer och mer börjat övervintra i Finland, och förstås i södra Finland till att börja med, men i Österbotten så har den blivit, inte den vanliga, men att det finns flera övervintrande koltrastar, och under de här milda vintrarna har det ju klarat sig bra, men nu när det blir så här kallt en längre period så är det nog ett stort behov av ordentlig föda.
Vi har den på burk här, vi ska höra vad den här förlätar och...
Ja, vackert led.
Nu får vi sommar i sin.
Ja.
Hur är det? Jag har inte sett den nu på vintern. Har den någon ljud för sig eller sparar den energi?
Den sparar nog energi, ja. Ja. Aj, aj. Mästersångare.
Ja. Okej. Okay. Tack för det, koltrasten. Nu ska vi låta någon annan sjunga ut, för nu har vi någon igen på tråd. Naturväkteriet här. Hej, hej.
Jaha, är det jag som är
kvar? Nu är du med, och kan du ta ett steg från radion, en lite eko på här.
Karin Ingman från Sondom. Jag skulle fråga om det finns spindlar som biter. Överhuvudtaget. Och jag funderade, jag fick någonting konstigt under armbågen. Och det var till akuten, så sa han till läkaren att det ser ut som ett bett. Då innan så hade jag haft... I min pannlugge är en sån där spindel som har jätteliten kropp och riktigt, riktigt långa ben.
Ja.
Och jag kände någonting, så jag smält till med handen och så var en sådan.
Ja.
Och så gick det bara någon dag och så hade jag en till i håret. Och nu tänkte jag då att man har ju sett mycket spinnare höst som har varit in.
Ja.
Att om det har kommit upp efter väggen och... Jag ligger ofta med armarna över huvudet.
Ja.
Och med eventuellt kan man säga att det är en sån där spindelbiten.
Ja, alltså är det en sån här lockespindel, det här med mycket långa ben och liten rund kropp?
Ja, mycket långa ben, krokiga ben.
Ja, men de borde inte bita dem, men det kan ju finnas andra spindlar också som är aktiva eftersom det är varmt, varmt inomhus. Och,
ja.
Och det händer i enstaka fall att spindlar biter människor.
Jaha, hur ser det ut?
Nå, det blir nog sån där mer eller mindre inflammerade bett av de här spindelbett.
Det är mitt, jag var nog sjuk flera dagar där i armen, jag tålde inte sett armen mot bordskanterna någonstans liksom var i själva benstommen eller benhinnorna och så kommer någonting finliknande, så jag trodde det skulle bli en böld, men inte blev det. Det blev en 4 centimeter i diameter, en sån där riktigt mörkröd,
en riktig inflammation.
Och så var gula prickande som föll bort, och det såg säkert ut som ett bett.
Ja.
Men efteråt så växte liksom liknande en bröstvårta.
Mm.
Och det där är sjukt ännu, och det var ju ner i november.
Ja.
Det
Ja, och det var ju varmt då, så spindlarna var nog aktiva. Så att nu finns
det... Är det de där mest vanliga spindlarna som man ser kommer in, eller hur ser det ut, det som biter?
Nej, det är svårt att säga, för att... Det kan vara fråga om flera arter som kan bita människan.
Jaha.
Och de sprutar ju in, alltså när de fångar ett byte, de här spindlarna, så sprutar de in matsmältningsvätska i det döda bytet, och så löses det här innehållet i insekten upp. Och det är klart, när spindeln gör likadant med människan, så blir det ju en lokal inflammation av det.
Ja.
Men vilken art det är, kan vara frågan om, det har jag tyvärr inte någon aning om.
Ja. Men de har väl antagligen läkaren rätt.
Jag misstänker nog det,
För det var en mystisk, röd, skravlig hy.
Ja.
Och riktigt, riktigt ömt och sjukt, som ännu är om jag bär någonting. Jag har haft av handleden just i den samma armen. Men jag gick med muskulaturen och blev... skarpt och hårt i musklerna och liksom flyttade sig. Och
ja.
Både under muskeln och upp till axeln.
Ja.
Ja, men då kan jag nog... Ja, kanske man behöver söka läkare, inte. Det är så länge sedan.
Ja, det är ju bra om det besvär.
Jag kan säga nog att jag skulle komma igen om 2 dagar om det inte blev bättre. Men inte har jag varit.
Ja, nu är det bäst att kolla upp det nog. Det är ju därför vi har läkare och sjukvård.
Ja, då ska jag tro på dig.
Ja.
Jag ska
väl
nog göra så.
Ja, bra. Tack ska du ha för samtalet.
Hej.
Men vi får vara glada att vi tar de här giftiga, riktigt giftiga som finns i varmare länder.
Ja, vi har ju inga sådana spindlar hos oss, och det är ju en stor tur. Men att man kan nog få ordentliga inflammationer av de här spindelbetterna. Och det är ju ofta det händer, men ibland händer det.
Mm. Då har man något att berätta om.
Ja.
Ja. Oha, nu blickar det på bägge linjerna samtidigt. Folk har vaknat i liv efter julidet, eller vad vi ska säga. Hallå, naturväktare är här.
Ja, det var Helmer Sik från Månes. God förmiddag.
Ja, hej.
Jag skulle bara fråga, vi hade lite undringar här. Det var 5 veckor sedan, så var jag hälsa på min moster och hennes man som bor på en vinterbonad. Som har stått och gär vid Månes sund och...
Ja.
Så vi satt och drack kaffe och hade som bäst så landade havsörn kanske 40-50 meter utanför på isen.
Ja.
Med den påföljden att först så kom en några kråkor, och så kom 10 kråkor, och så var det 30, och han började flykta. Han lyfte kanske en 10-tal tankande havsörn och landade på nytt, och kråkorna förföljde hela tiden. Och så det var fler, och så efter en stund så kom en villa 5 och 10 korpar som landade i tallan där, och så i ett hus så var det kanske 200-300 kråkor. Bevakade sitt revir eller väntade på något gott som havsörn lämnade bakets, eller vad?
Nej, det är ju
vad var det kråkorna ut för?
Det är nog ute i båda ärenden. Dels så mobbade ju gärna havsörnarna.
Det var som inte att bry sig i det. Det var ju hur som helst. Han brydde ut sig i den på som satan liksom.
Ja.
hacka baketten, utan han lyfte alla andra och de förföljde han hela tiden.
Ja, när de här havsunnen lär sig fort att det lönar sig inte att försöka chasa bort kråkor och korpar, utan det är nog som denna envisa följeslagare. Och sen har ju kråkorna och korparna lärt sig att där havsunnen landar på isen, där kan det finnas till exempel skräpfisk som
ja,
är...
Nej, ja, det var hevigt enkligt. Ja, men det måste ju vara från ett stort område, det kommer flera hundra kråkor.
Ja, men de har ett otroligt bra alarmsystem, de här kråkorna. De meddelar nog åt varandra att nu är någonting på gång.
Ja. Och de landade liksom i björkan, den där kråkan, och så björkan var full med kråk. Det var intressant. Då en fråga, eller som en sak som måste undra över till det. Jag har en pensionerad, kastrerad frass i 12-15 års ålder. Mm. Är det en risk att han det har sönt, kniper han den andra?
Det kan hända ifall nu frassen går ut på isen.
Nej, jag tror att han är nog så bekväm, men han är nog ut där i den här omgivningen kring det sommarstod om, men inte far han ut på isen.
Då tror jag att risken är ganska liten.
Han ska vara på öppen mark.
Öppen mark brukar vara den där jaktmarken för havsönen.
Ja, att han landar lite där mellan träden.
Helst inte.
Nej, då kan han fortsätta att gå ut på sin morgonpromenadande fram. Nej, men det var en annan. Men jag undrar vad den där kråkorna liksom. Det var intressant. Det var ett intressant skådespel.
Ja, i första hand så
siktet. Det var liv och rörelse.
Ja, säkert, ja.
Ja. Men det är bra.
Ja,
tack så.
Tack,
hej.
Efter koltrasten ska vi lyssna på havsörnen också. Hur var det nu förresten igen med havsörnsbeståndet? Jag minns inte senaste statistikrapporten.
Ja, det går bra för havsörnen. Den har verkligen kommit tillbaka till Finland och sprider sig till nya områden. Så att jag kommer inte ihåg det exakta antalet par nu, men att det här arten som sådan är säkrad i Finland tack vare att havsörnen har återhämtat sig så det är bra som den har gjort.
Mm. Ja. Och följande samtal. Hejsan, nu är du med i sändning.
Ja, hej, det här är Ragnhild Hedklok, jag ringer från Vasa.
Ja.
Och först och främst till den där damen som hade blivit biten av en spindel.
Ja.
Och till läkare tillbaka.
Ja.
För min dotter blev biten av en spindel. Och det blev cellförändringar och läkaren sa att han opererade och att skulle hon operera bort den där vårtan så hade det blivit cancer i tummen.
Ja. Mm.
Och den är bra idag.
Ja.
Jag har inte blivit någon efterspel, men att det är ovanligt, men att man kan få sådana vårt liknande utslag och sen är det cellförändringar i det.
Ja.
Utbildat det till cancer om inte du gör någonting.
Ja.
Det tycker jag att hon ska gå till läkaren igen.
Ja, bra.
Ja, tack, hej.
Tack.
Det är bra att vi har alerta lyssnare.
Ja, det är bra det. Samverkar.
Ja.
Hans, ska vi ta och titta i e-posten?
Ja.
Det var en gammal fråga här från i september, eller när var det som du har utrett nu?
Någon gång på hösten, ja. Det var Benita Åberg som hade skickat in en bild på en märklig fjärilslarve. Hon hade fotograferat den i början av september, den här larven. Och jag hittade inte något svar på den alls. Jag tog kontakt med Göran Bergengren i Sverige som då är författarkollega och entomolog. Och han kunde inte heller lösa det, så han tog kontakt med Bert Gustafsson på Riksmuseet då i Stockholm. Och den här entomologen, experten då på Riksmuseet, så kunde konstatera att det var en tandmetarlarve. Det är sällan man ser den här larven och den är ganska märkligt formad, eller den är ju avlång förstås som de brukar vara med färgerna och hår, den här lilla hårbeklädnaden så är ganska avvikande som de brukar ha. Varje art har ju sin egen färg och sina egna hår själva, och den här larven lever på flera olika sorts träd, både på lövträd och barrträd, och den var fotograferad då på en tall, den här. Och så den klarar sig bra eftersom den har då ett brett födoval. Själva den vuxna fjärilen, så den är en 3,5 centimeter mellan vingspetsarna. Så man, men den är svår att lägga märke till därför att den har en otroligt fin kamouflagefärg i grått och brun, gråa bruna nyanser. Så det, den är väl kamouflerad, men en mera sällan sedd fjärilslarv faktiskt. Ja. Tandmetare.
Just det. Mm. Nu, det framgår inte här i e-mailet var någonstans Benita observerar den.
Nej, men här i Österbotten nog, men,
ja, ja.
men i alla fall.
Den är ovanlig, du har alltså inte sett den?
Jag har inte sett den där, nej.
Någon gång.
Mm.
Intressant.
Ja.
Ska vi ta en färsk e-mailfråga med samma, och jag som anknyter till det här med kylan, om vi tar den.
Mm.
Det är Jan-Erik Granskog som skriver angående en diskussion om att fästingarna skulle få stryka på foten tack vare eller med anledning av den här stränga kylan och att det inte är så mycket snö.
Mm, ja.
Men har det varit så kallt något? Det har fästing, faunan eller stammen har decimerats?
Ja, no, det har ju varit, alltså, det har nu varit kallt och med barmark. I alla fall några dagar tillräckligt mycket för att en del av de här fästingarna skulle dö. Så att jag tror nog att det har haft en negativ inverkan på fästingsstammen, och det är ju bara bra. Men det blir bara som det tillfälligt svackat förstås av det, för att fästingarna har ju kommit på så otroligt bred front och föröka sig, och de har så många värddjur i naturen, så att, och mellanvärddjur, så de klarar sig bra. Men jag misstänker nog att en del fästingar har strukit med i den där hårda kölden.
Mm.
Snön har ju den inverkan att den isolerar otroligt effektivt från kölden, och därför är ju snötäcken viktigt för, så det är överlag då man tänker på växter och småkryp och sånt där. Så det är ett isolerande täcke som gör det möjligt för dem att klara vintern bättre. Bland annat sorkar och möss till exempel drar ju mycket stor nytta av det här värmande snötäcket.
Ja. Ja, hur går det med dem nu då när det är så fattigt med snö? De har inte något skydd till exempel av den?
Nej, de har faktiskt lite skydd än så länge på många ställen. Och marken är hård frusen eftersom marken frös till. Den var våt och frös till ordentligt. Så att, nu har de det lite kämpigt nu, men ja. De har ju sin vinterpäls.
Precis, ja.
Ja.
Men är det liksom öppen buffé för ugglorna nu då? No, det ser ju sorkarna hur bra som helst.
Ja, det är mycket lättare för dem att fånga sorkar och möss. Ja. Så är det.
Så är det. Och ja, intressant.
Mm.
06-3200-200 är numret till naturväktarna, och e-mailen radiovega.osterbotten@yle.fi. Vi tar nu, eftersom det inte blinkar på linjen, vi tar de här spåren som Claes-Erik Gull har sänt in. Du analysera dem snabbt. Det är så att Claes-Erik har fotograferat spår vid en fågelautomat och runt omkring.
Ja, och det är ekorre som har sprungit fram och tillbaka till de här fröautomaten då för att plocka åt sig frön. Och typiska ekorrspår med två tassar brett framme, och alltså fram, baktassarna och sen framtassarna bakom då. De skuttar ju lite som en hare.
Mm.
Och det typiska ekorrspår, och det är ju mycket vanligt att ekorren kommer till småfågelmatningsplatser för att dra nytta av frön som faller ner, eller sen springer de upp till de här automaterna själva eller fröhus och då äter.
Det är ganska lustigt att sina blandar jag hänger ut en sån där korv med talg eller fett och frön, så brukar ekorren hänga i bakbenen upp och ner och kalasa.
Ja, det är ju akrobatiska av sig. De här ekorren, de lever ju största delen av sitt liv, så lever de ju i träden, men att klara sig bra på marken också. Och nu med den här kylan som vi har, så har de ju stor nytta av sin värdefulla päls. För dem är den värdefull, och tät och fin vinterpäls. I gamla tiden så var ju ekorrskinn rena rama penningen, bytes, eller man betalar med ekorrskinn, men det är ju länge sedan, men ekorren har ju haft stor betydelse i självhushållningens Finland.
Ja, och uttrycket det lever vidare.
Ja.
Hur många ekorrskinn kostar det?
Ja.
Hur är det, ekorren, de har väl vinterförråd samlat?
De har vinterförråd, de samlar ju på hösten vinterförråd, och sen så drygar det ut det, och speciellt om vinterförrådet tar slut så äter det ju hemskt mycket frön från grankottar och tallkottar. Och i år finns det ju bra med grankottar på många ställen. Och större hackspettar finns det ju gott om som bearbetar de här kottarna, men det räcker nog åt ekorren också.
Ja, ja. Och då har vi någon på linjen igen. Hallå, du är med i Naturväktariet.
Det var Lövik Ebba som var, så hej.
Hej, hej.
Nu hade vi, jag sitt åtta stiglitsor här vid Metrikstranden. Det var ju när det var barmark och inte hade kommit snön.
Ja.
Och så har min son i en vecka satt en sibirisk nötvecka här efter julen.
Ja. Mm. Ovanligare fåglar.
Vad sa du?
Ja, det är ju ovanligare fåglar, men just steglitsorna så har ju blivit fler i Österbotten, och de förökar sig, eller de ökar i antal, så det är sakta max. Så att de observationerna av steglitsor så har blivit ganska, inte nog allmänna, men folk ser steglitsor
relativt. Lite mer, ja.
Ja, lite mer än tidigare.
Ja, det var de där tistlarna som de brukar vara på, så de älskar dem, så det är ett bra ställe för dem säkert.
Ja, och tistelfrön är ju steglitsens favoritföda på hösten och vintern.
Mm.
Så länge det finns frön i dem. Och sen när det blir knappt med föda så kan de faktiskt komma till fågelbreden också och äta frön som man serverar åt dem.
Ja, just det.
Ja.
Mm. Men jag har inte sett att de nu har varit här och ätit. Men i stan har vi nog inga fågelbreden, för vi får inte mata dem. Men i kärren har jag ju dem, inte jag sett dem där någonstans.
Nej, jag tror aldrig jag har sett eller hört steglits i kärgården, utan den hör nog mera till kulturmarkerna.
Men, ja, just det.
Ja.
Mm.
Så det är mycket.
Nötveckan var ju trevlig också, men det var ju bara en dag som vi såg den där.
Ja, en genomflyttare.
Ja, det var det, ja.
Mm.
Mm. Då går fortsättning.
Ja, detsamma.
Ja, hej.
Tackar, hej.
Tack. Nötveckan, hur låter den, man tror? Nötkråkan, den vet jag hur den låter. För den har
nötveckan är lite som en polisvissla.
Jag ska ta.
När den är i farten.
Här har vi den på skiva. Ja, just det. Inbrottslarm.
Ja.
Ja.
En otroligt pigg fågel. Ja, betydligt större än talgoxen. Och går i grått och vitt, och sen har den sån där svart rövaband över ögonen. Och det är den enda fågel som kan springa ner för trästammar.
Utan,
ja, med huvud före. Så ser man en fågel då som rör sig på det sättet i ett träd, så vet man säkert att det är en nötvecka. Det finns ett fåtal häckande nötveckor i vårt land, men det kommer ibland då vandrande exemplar österifrån, från Ryssland.
Ja, just det.
Mm.
Den får man hålla upp ögonen för.
Ja.
Om man är ornitolog in spe. Och här blinkar det. Hallå, hallå, nu är du med i sändning.
Ja, Eva Egglund från Norra Börtum. God morgon.
Morgon.
God förmiddag, eller vad heter det?
Ja. Mm.
Jag undrar bara hur vanligt det är. Jag har en gråspett som ju förfogar på Odejänner och hur vanligt är de?
Men gråspetten hör till de fågelarter som har ökat i Finland och framförallt i Österbotten. Och det har blivit allmännare att folk får njuta av gråspetten just på de här matningsplatserna under vintern. De kommer gärna till vintermatningsplatser, speciellt om man hänger ut då fett eller något annat som de gärna hugger för sig. Så att den har blivit allmännare.
Ja, jag har sån där korva som jag hänger upp och så är bara två stycken en dag, men de bara osams.
Ja, de brukar vara det, de hackspettarna, oberoende om det är gråspett eller större hackspett. Så när de kommer till en plats på vintern så vill de gärna muta in den här platsen ensam.
Ja, skymningen kommer han tidigt. Vi, vi har 9:00 tiden redan, så är han här nu.
Ja, han kommer direkt från sin sovplats.
Och då far han, men han är nog sjuk nu.
Ja, ja.
Och så har vi koltrastar.
Ja, har du många koltrastar?
Två.
Ja.
En både herr och fru nu.
Ja. Vad ger du för mat åt dem?
Och Och de är tidiga och de är tam. De bryr inte sig, de bara far upp i boskongen och har lite när jag har matat dem.
Ja.
De är så kolossalt tam. Så.
Ja.
Nej, jag var inte någon, men jag var första året. Jag har nog sett dem förut, men jag var första året jag har dem här. Så jag tyckte det var lite ovanligt.
Ja, visst är det. Ja, det är ovanliga. Men som sagt, de har blivit då lite allmännare i Österbotten. Och den är ju en vacker, relativt stor hackspett, den här gråspetten. Som
den, den är fin och jag bara en, två, tre meter från den så jag sitter här riktigt som
och
får syn på den bra. Så jag, nej, det var inte någon annan, men jag tänkte bara ringa och se hur det är.
Ja, du sitter på första parkett och tittar på den.
Med andra ord kan man nog.
Ja, det är trevligt. Parkett,
ja. Men man har nog valuta för man köper korvarna åt dem.
Visst. Ja, så är det.
Just det.
Ja,
tack.
Ja, tackar.
Hej.
Det där är gråspettens lete.
Ytterligare ett inbrottslarm kanske.
Ja, visst, ja. Den hörs bra i skogen.
Om det är osams blir det liksom luftstrid eller hur går det till?
Nej, de brukar jaga varandra runt stammarna och ibland små utflykter då de flyger också efter varandra. Det här är ju en hackspett som går i mossgrönt och grått. Och hannen har då dessutom lite rött på pannan på huvudet.
Ja. Nu när det är vinter och kallt så jag har nog märkt att jag har fått vittja musfällorna lite oftare än vanligt.
Ja.
Det är ju förståeligt, de söker värme och mat. Men här har kommit ett e-mail från Carl David Wallin. Han skriver att nu på vintern så har vi nästan varje dag besök av myror på diskbänken.
Oha.
Vad kan man göra åt det, undrar han.
Det var ovanligt.
Myrfällor. Eller vad ska man ta till?
Ja, alltså man kan faktiskt ordna myrfällor, en sockerlösning i en skål, och när de går dit så fastnar de där och drunknar. Men det är ju ett långsamt sätt att fånga den på, för att det kan ju vara ett stort myrsamhälle. Jag misstänker att det är de här svarta tumyran eller sockermyran som man kallar den också, som de brukar komma in i. Det finns ju myrmedel att skaffa på butiken då som tar koll på det här. De bär det här myrmedlen ner till boet och då brukar hela besättningen dö bort.
Just det.
Ja.
Jag har något svagt minne av att här i somras så var det, finns det någon som avskräcker myror? Var det någon blomma eller någonting, eller drömmer jag totalt?
Nej, du har nog rätt, men nu räcker inte mitt minne till, men det finns faktiskt vissa växter som de avskyr därför att de utsöndrar såna kemikalier som de inte tål. Men nu kommer jag tyvärr inte ihåg det, men det finns nog.
Så man ska runt stenfoten då, eller runt huset planterat?
Ja, var det så att någon lyssnare hade provat med strimlade på sin skal till exempel? Det är ju ganska starka dofter som kommer, eterisk olja som kommer från det.
Och det är ju väl doft, så det lider man ju själv inte av.
Och då borde citronskal gå också, så att, men vi hoppas vi får tips av våra lyssnare.
Kanske någon ringer in här, linjen öppen 063-200-200 och e-mailen funkar bevisligen radiovega.osterbotten@yle.fi. Jag kan ju notera att följande naturväkteri, det är onsdagen den 2 februari.
Ja.
Så det tar vi sikte på.
Eller är det onsdagen den 3?
Bra, du korrigerar mig. Jag kollar ju upp det. Jo, den 3. Ja. Andra är en tisdag, så då är det efterlyst. Men hur, om vi nu ska blicka då lite framåt här. Nej, nu har vi någon på tråd. Så nu sparar vi den diskussionen.
Ja.
Hallå, du är med i naturväkteriet.
Nu det är Gumrit Östman, hej.
Hej.
Det där om myror, så det är svartpeppar.
Svartpeppar, ja.
Svartpeppar där de går och har sin gång, så då så försvinner de nog. Jag vet inte om de söker sig tillbaka eller om de söker nya, men, men inomhus så då har det hjälpt väldigt bra åt oss.
Ja, det är bra. Ja, det minns jag också nu när du berättat att en del har provat med svartpeppar och det har fungerat, eller med peppar överlag. Men
det är grovmalen svartpeppar.
Ja, det är ju starka dofter som kommer från pepparen. Så jag kan bra tänka mig att myrorna undviker det.
men det var bara det så.
Ja, ja. Tack ska du ha.
Tack för tipset. Hoppas Carl David hörde det här.
Ja, ja, svartpeppar är ju ett bättre sätt förstås än att skaffa murgift. Men att murgift är ju inte giftigt för andra eller för människor, men murarna så stryker ju med.
Vad är det man tror för ämnen de har där?
Det kan jag inte säga. Jag har inte,
hemliga recept?
Nej, det är klart det finns innehållsförteckning på de här burkarna, men jag har aldrig använt det, så jag vet inte.
Mm. Ja, men en skål med någon sockerlösning. Jag har en sån här gammal flugfångare där det flyger in i ett hål under och man har sirap eller...
Ja.
Ja. Vin har jag märkt att funga, för när det surnar så det lockar till sig det bananflugor.
Bananflugorna gillar rödvin, ja. Mm. Och det är en effektiv fälla för det här bananflugor. De hittade bombsäkert det här vinglaset.
Det blir deras fördärv.
Ja.
Ja, ja. Ja, jag tänkte fråga att vad har vi liksom att se fram emot här under... Förhoppningsvis säger jag så kommer det snö här också, så att vi får den här riktiga vintern.
Mm, ja, det som jag har hänt nu så är ju att vi har haft en otroligt bra isläggning i skärgården och som vi har ju starka isar, och det är klart man ska känna till strömdrag alltid oberoende när man rör sig på vintern på isarna. Men annars, jag var vandrande till Västra Gryt här i Norrnäs häromdagen och det var ju slet och hård is och verkligen bekvämt att gå. Och ute på havet så drev mycket isflak omkring, så att det är nog en ordentlig isbildning på gång. Och vi kommer säkert att behålla den här isen ända fram till våren. Så att vi får den, på det sättet så får vi en normal vår i april månad. Att vi har is och strömdrag som går öppna sedan och lockar till sig sjöfåglar och sånt där. Så jag tycker det är bra att vi har det här normala vintervädret på.
Jo,
men snön är ju förstås bra. Den har sin stora betydelse, den här snön.
Ja, som du sa, det är lite paradoxalt att den isolerar. Snön ger värme.
Ja, snön ger värme, ja. Ja, alltså en kall vinterdag när det är minus 20 grader och vi har ett snötäcke då som är, ska vi nu säga, 30 centimeter, så är det ju 0 grader i marknivå, så att under snön. Så att visst isolerar snö bra.
Kan det här betyda någon för växtligheten sen under sommaren, om vi riktigt börjar blicka framåt?
Ja, alla växter som vi har här så är ju anpassade till att det ska vara en köldperiod som gör att de vintervilar ordentligt, och många frön så är anpassade till den här köldbehandlingen för att kunna gro ordentligt på våren.
Mm.
Så visst är kölden bra för det här, de växtsamhällen, de växter, de arter som finns etablerade här sedan långa, långa tider.
Här under december så kunde man läsa nu på sociala medier och tidningar och så vidare att både ett och annat så har grott och till och med blommor väl på sina håll.
Ja, alltså hösten var ju märklig och långt utdragen och mycket värme och mycket vatten, så där försvann nog en hel del av de här fröna som kunde ha blivit plantor i nästa år då istället, eller nu i år. Men det ser alldeles ut som om de här flera växtarter skulle ha den här lilla genetiska reserven, den här förmågan att reagera snabbt på förändringar under i temperaturer och nederbörd. Och det är säkert sådana exemplar då, sådan frön som har grott då och börjat till och med växa och blomma på nytt och sånt där. Så att det finns den här anpassningsförmågan finns lagrad hos de här växterna genetiskt.
Mm.
Men den stora majoriteten är ju anpassad förstås till det här vädret.
Ja. Ja, intressant det här. Hur är det med haren till exempel, dens vinterpäls?
Ja.
Det är väl kanske varit mest i förfång förrän det blev vitt.
Ja, jag har sett flera skogsharar som de har lyst på långt håll, alltså medan det var milt och förrän vi fick någon snö. Så de har nog skogshararna speciellt som ju blir vita. Som det är ju en anpassning till snötäcket. Och de byter ju färg alltså till vit vinterpäls enligt en inre klocka, så att ungefär ett visst datum så är det ju vita då i Österbotten. Det finns ju förstås en variation också, det tidigaste blir tidigt och det senare. Så där finns ju den här variationen, men nu har det ju haft det besvärligt. Det syns ju på långt håll för alla fiender.
Ja.
Bär ju du, hög, rev och lo.
Har du stött på fler kadaver också i skogen?
Nej, det har jag inte gjort. Det är ju klart, jag skulle tippa att fler harar än normalt har blivit tagna just för att det syns så bra. Också på nätterna så syns det ju oerhört bra en sån där vit boll som pompar omkring i skogen. Så det har nog varit en nackdel, men så är det tyvärr när det blir dåligt med snö att det här som är extremt väl anpassade till vinter före med snö och köl, så de har nog haft det besvärligt. Hermelinen är ett annat exempel där vi har ett mårddjur som blir vitt och som är exponerat på långt håll, till exempel för ugglor då, flera ugglarter, så tar gärna hermeliner.
Ja. Nu minns jag inte om jag förde den här diskussionen med dig eller om det är något som jag har hört annanstans och bara lagra, men det här just att den här inre klockan och då individer eller de som har de genetiska egenskaperna, de inte blir lika vita, de som klarar sig längre söderut, att gränsen förskjuts på något
sätt. Ja, gränsen kommer ju att förskjutas givetvis, så att längre söderut så blir det ju inte lika tidigt vita, och skogsharen finns ju alltså i Mellaneuropa, och där finns det ju områden där det inte blir vita, utan det blir istället så där gråblåa till exempel, och det är ju en anpassning då till de här gråa förhållandena utan snö. Så att inom skogsharen som en stor population, om man ser geografiskt på det, så finns det den här anpassningsförmågan, alltså det finns genetiskt hos dem. Och i södra Finland så blir det ju inte lika tidigt vita som i Lappland till exempel. Mm. Så att ju mindre snö, ju kortare snöperioder vi har, desto mer allmänt blir det att mörkare exemplar eller sent vita exemplar sprider sig norrut.
Ja, naturen är fantastisk,
ja,
kan vi konstatera.
Ja. Det tar ju sin, alltså naturen jobbar ju alltid med ett långtidsperspektiv, så det tar ju sina årtionden för den förändringen är märkbar, men att det finns de här möjligheterna i alla fall.
Mm. I väntan på följande samtal, ja Hans, har du ytterligare några reflektioner här som du har funderat på under senast?
Vi önskar ju att det skulle vara vinter nästa gång vi har naturprogram och naturväkteri, och det har vi, och det är ju det som vi är vana vid, och det som ju gäller att man klär sig bra, speciellt en dag som den här när det är hård nordostlig vind och snödröv över vägarna och åkrar och sånt där, så man ska nog vara välklädd och man ska vara ute.
Ja, jag tyckte att jag blev ganska van där med minus 15, minus 20, att det kändes inte, men idag när jag steg ut och stöpslade i motorvärmen så då.
Ja, vinden är ju
snabbt upp huvan över.
Ja, vinden är nog.
Vad är köldeffekten med den här vinden?
Ja,
motsvarar
det ungefär. Nu är det kanske en 10 minusgrader till ungefär, någonting sånt. Och har man kläder som det blåser rakt igenom, så är man ju nog illa ute om man måste vara ute länge.
Ja. Nu gör vi ett nytt försök med telefonen. Hallå, nu är du med i sändning.
Ja, det är ju laketiden och så. Jag tänkte höra, jag fick en lake bland annat en som hade enbart i gelarna fullt med maskar, larver. Det var halv centimeter till en centimeter. Och så inkapslade en sorts gelé eller vad man ska säga. Och helt massor, men inte någon annanstans i fisken. Inte inälvorna, inte köttet och inte någonting. Va är det där för går det att äta sånt? Inte de maskarna, resten av laken.
Resten av laken går bra att äta, ja. Det är ju alldeles klart. Och när man tillreder fisk överlag så kokar den eller steker den så dör ju eventuella parasiter då. Men det här är ju inte en parasit som angriper människan, utan det är en parasit som lever på de här gelarna och drar nytta av de här blodrika gelarna då, som de kan suga åt sig, så att det här ingen fara för människan, men nu kan jag inte säga exakt vad den heter, den här.
Nej, no, det behöver jag inte veta heller, men alltså, alltså dör laken i en tid framöver då, om de ska hålla på länge eller?
Den behöver inte göra det, men det finns ju alltid en gräns för hur många parasiter en individ kan bära på, men att det är svårt att säga om den ska klara sig. Jag misstänker att den ska klara sig noga.
Ja. Ja, när kom. Den var pigg så ja. På alla ja. Sätt så att inte var den var slö eller inte var den på väg att dö heller, men att
ja.
Det där var ju oerhört pigga när det blev så att säga blev störda.
Ja. Fick du bra med laken eller hur är det med laktillgången?
Ja. Nu hade nog sen det isen la, ja. Det där var så länge det var öppet vatten och så nog finns det något sån här.
Ja. Mm, det är trevligt att höra. Mm.
Ja, det är bra.
Tackar.
Tack ska du ha.
Hej.
Tack, hej. Vi ska se det här, vad man tror sista samtalet. Om någon har en snabb fråga så ring omedelbums.
Mm.
Jag ska kolla i e-posten en sista gång att det inte blir något obesvarat. Nej, där verkar det vara
fint. Lakens högtid nu, de har ju sin lektid nu under midvintern. Och den har ju ett mycket gott rykte som matfisk under vintern.
Mm.
Laken, men laken går ju att äta under alla årets månader om man vill, men att det är svårhittade och svårfångade sen på vintern, för att de drar sig ut på djupt vatten och rör sig lite under sommarhalvåret.